en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Nu har vi fått ta del av fler detaljer kring kung Charles kröning och det är tydligt att det kommer att bli betydligt mer nedtonat än drottning Elizabeths. Vi berättar såklart allt om detta.
Mm, och det råder babylycka i Storbritannien för familjen väntar tillökning och det ska vi såklart prata om. Och nu har ju faktiskt kungens jubileumsår invigts och ja, jag var på plats på slottet. Det ska jag berätta allt om.
Mm, det vill vi gärna höra mer om. Och så ska vi även prata om William och Kates matvanor. Och sen också då Prince Harrys ord om vad han tror att mamma Diana hade känt i den här familjesprickan och det här bråket mellan bröderna som, ja, man kan ju säga att det är tydligare än någonsin nu.
Vi spelar ju in på distans just nu på grund av sjukdomar. Det känns som varenda kotte i stan är sjuk just nu. Eller så är kottens barn sjuka som i det här fallet.
Exakt. Vi sa ju det precis innan vi spelade in att vi har inte setts i studion sedan innan julledigheten. Så det känns som en evighet sen. Jag ser väldigt mycket fram emot när vi kan träffas i studion igen.
Ja, men nästa vecka. Ta i trä nu. Det får bli det.
Ta i trä. Ja. Vi siktar på det och håller tummar och tår.
Mm. Men nu ska vi dyka ner i härliga detaljer kring kung Charles kröning. Den kommer ju att ske den 6 maj i Westminster Abbey. Och det blir ju en pampig händelse, men inte lika pampig som drottning Elizabeths kröning, sägs det. Kung Charles han har bestämt sig för att genomföra flera ändringar och faktiskt dra ner lite på all pompa och ståt. Han vill göra ceremonin lite mer modern. Och den blir lite kortare och med lite färre gäster.
Men man kommer ju såklart att fira stort ändå. Det är en rad med event som är planerade för den här kröningshelgen. Och själva kröningen sker då på morgonen lördagen den 6 maj. Och då kommer kungaparet att åka i procession till kyrkan. Och sen är det ju då ärkebiskopen av Canterbury som sätter kronan på kungens och drottningens gässa. Så att de delarna kommer ju absolut att vara med.
Mm. Och efter kröningsceremonin då åker man tillbaka till Buckingham Palace i en så kallad kröningsprocession. Och då är det ju inte bara kungaparet som deltar i den utan det kommer vara fler i familjen. Men vilka det är, det har de inte gått ut med än.
Och det är ju många som undrar såklart vilka som faktiskt kommer att vara med. Det är en stor fråga i det här.
Särskilt om Harry och Meghan kommer vara med såklart. Det är ju jättemånga som frågar sig det. Men hela familjen ska ju sen samlas då på balkongen till Buckingham Palace och vinka till folket. Alltså jag undrar hur man kommer göra där. Jag tänker också på prins Andrew. Mm. Han som nu står lite ute i kylan efter den här våldtäktsanklagelserna och rättsprocessen och sådär. Kommer de stå där, sa det allihopa?
Det är frågan. Det är bara, vi kan ju titta tillbaka på hur det såg ut när drottningen firade sitt platinajubileum i somras. Då var ju faktiskt Andrew inte välkommen att stå tillsammans med familjen på balkongen. Utan man var ju tydlig med att säga då att det är bara de arbetande kungligheterna. Så frågan är då hur man gör vid det här tillfället.
Men då kan ju inte Harry och Meghan stå där heller, tänker jag. För de är ju inte arbetande kungligheter längre. Det är ett lätt sätt att dra en gräns i så fall.
Det känns som att det mycket väl kan komma att bli så.
Ja, på söndagen då, den 7 maj, dagen efter, då bjuds man på en kröningskonsert vid Windsor Castle. Och det är människor då från kungaparets välgörenhetsorganisationer och den som då har turen att komma över en biljett som får sitta i publiken. Och det kommer vara utomhus utanför slottet med flera världsstjärnor på scenen och också den så kallade kröningskören. Jag tror att det är någonting man har satt ihop nu inför det här jubileet, den stora händelsen. Det består av körer i alla fall från hela landet och körer från samväldet och de deltar ju då digitalt, verkar det som.
Och om jag får gissa så tror jag absolut att kung Charles är högst inblandad i det här. Man har ju förstått att han är väldigt musikintresserad och jag tänker där i dokumentären om Harry och Meghan på Netflix så berättade ju Harry att det var liksom då prins Charles som såg till att rodda ihop den här kören som sjöng på deras bröllop. Så att han verkar vara väldigt intresserad av det hela.
Mm. Man kommer också ha något som heter kröningslunch. Det är som en stor gatufest i London och i andra städer i Storbritannien. Och här, Sara, ursäkta att jag skrattar lite. Men kommer du ihåg när vi var i London på drottningens tronjubileum, när hon hade suttit 70 år på tronen? Då var det också sagt att dagen efter skulle det då vara, eller om det var på morgonen, jag kommer inte ihåg. Samma dag eller dagen efter, jättestor gatufest i London. Det skulle dukas till lunch på i alla gränder, på alla gator, på alla torg. Och du och jag skulle ju, vi jobbade, det var ju vår uppgift då liksom, att bevaka det. Jag tror vi traskade runt hela halva London efter den här gatufesten. Vi såg inte ett enda bord.
Det var så roligt, för jag tror att både du och jag hade ju en bild av så här, vi kommer se ett bord som står uppdukat så här utanför hotellet redan. Alltså att det skulle vara så nära, och att vi såg liksom framför oss så här långbord på varenda gata i London och så här folk överallt. Och vi gick och vi gick och vi tog upp någon karta på mobilen där det var så här små pins var de här luncherna ändå skulle arrangeras. Vi hittade inte en enda lunch.
Nej, men jag tror att det här var större utanför London än i centrala London. För jag menar, i centrala London så var det också så mycket säkerhetsarrangemang, så att jag kan förstå på något sätt att man inte dukar upp de här långborden. Det hade varit ganska svårt. Men å andra sidan, det var ju utmärkt på de här eventkartorna att det skulle finnas platser, men nej. Nix, pix.
Ja, för att nu kom jag på, det var ju så att lunchen skulle då hållas innan den här fina liksom uppvisningen som skulle då spegla drottningens liv, du vet, alla de här dansarna och paraden. Och det var ju ett enormt säkerhetspådrag. Vi kunde ju knappt röra oss i London för det var så avspärrat. Så att det är klart att det, så här i efterhand förstår man att det kanske var svårt att duka upp långbord i höger och vänster. Men vi får se då, den här kröningslunchen, kallat då gatufest, hur den kommer att se ut. Det blir spännande.
Det blir spännande. Mm.
Jag undrar också om det kommer att serveras den här coronation chicken. Det var ju rätt som faktiskt tillagades till de utländska gästerna som deltog vid drottning Elizabeths kröning 1953. Det är någon form av kall kyckling i någon currygräddsås som då serveras ihop med sallad, ris och gröna ärtor. Återkommande.
Kall kyckling?
Ja.
Alltså en kall kyckling i en currygräddsås.
Mm-hmm.
Men ändå serveras med ris och gröna ärtor. Ja, vilken konstig, varför skulle det vara kall kyckling? Är det att man ska kunna liksom servera den som en buffé? Eller liksom?
Ja, men i och med att jag själv aldrig har ätit det här och var väldigt nyfiken på vad det faktiskt är, så googlade jag upp det. Och det finns ju en rad recept på denna. Och jag tolkade det mer som att den idag oftast används som en fyllning i så här baguette eller i en bakad potatis. Så att det är nog mer som en röra egentligen som man då serverade. Så frågan är ifall att det är någonting som kommer att serveras, eller om man kanske hittar på en ny sån här coronation-rätt. Vi får väl se.
Alltså britternas matvanor. Det här avsnittet kommer handla ganska mycket om mat. Ni kommer märka det. Jag har ju tillbringat rätt mycket tid i London. Det har du också, Sara. Det är ju något speciellt med brittiska matvanor. Det är ju det.
Ja, jag kommer ihåg, alltså, att jag som också är vegetarian, det var inte helt enkelt att hålla sin vanliga kost och vanor när man flyttade till London. Men...
Ja, men, vi får se. Vi ska prata mer om mat senare. Men vi ska också berätta att på kvällen då, dag nummer 2 på den här kröningshelgen, då kommer man hålla en stor ljusshow. Så stora kända byggnader i London och ja, men kanske andra städer också kommer lysas upp då med så här laserljus. Man kommer använda drönare i olika formationer och så vidare. Och det har vi faktiskt sett tidigare, det här med drönare och ljusshower.
Ja, men det har vi gjort. Det känns som att det här var någonting som gillades väldigt mycket av drottning Elizabeth, för att vi såg absolut det återkommande under hela jubileumshelgen där. Det var ju
alltså platinajubileet.
Platinajubileet, ja. Tänker kanske att det är någonting som Charles nu tar vidare. Han kanske blev lite inspirerad under den här stora jubileumshelgen.
Ja, att kungen kröns nu då i maj, det kan jag tycka som var lång tid, för att han blev faktiskt kung i samma sekund som drottning Elizabeth somnade in den 8 september förra året. Ja, och 2 dagar så utropades han ju till kung. Men faktum är att kungens kröning, den genomförs faktiskt snabbare än tidigare kröningar. Till exempel så blev ju drottning Elizabeth drottning den 6 februari 1952 när hennes pappa dog. Men hon kröntes ju först den 2 juni 1953.
Mm.
Vad handlar det om?
Nej, men det är ju över ett år senare och det handlade ju mycket om, respekt gentemot hennes då far, kung George den sjätte. Och sen behövde man också så pass lång tid för att förbereda den här enorma kröningen. Så det var ju betydligt längre tid. Men jag har fått många frågor kring just här, varför tar det så lång tid innan kungen kröns? Och det är nog en kombination av att man vill visa respekt gentemot drottning Elizabeth, men sen också all planering som krävs för att genomföra den.
Jag tänkte på en helt annan grej också, Sara. Just det här med att kung Charles vill ha en lite mer slimmad kröning. Det känns ju ganska självklart i såna här tider. När det är ekonomisk kris i stora delar av Europa, och jag menar, Storbritannien är drabbad ordentligt också. När folk verkligen så här kämpar och lider, det är klart att man inte kan ställa till med en stor pampig balunskröning som kostar x antal miljoner. Så det är ett väldigt smart drag av kung Charles. Han har ju faktiskt också lagt ett förslag på att delar av de pengar han får in via sitt hertigdöme, eller något av hertigdömerna, det är någon sån här vindkraftverkspark som ska byggas. Det har han ju då gett som förslag, att det ska gå inte till kungahuset utan till, ja, att det blir skattepengar tillbaka till folk helt enkelt.
Men jag tror att det är väldigt viktigt att kung Charles faktiskt gör just de här smarta dragen nu. För jag menar, om man jämför hans siffror med drottning Elizabeth, så har han lång väg liksom att vandra innan han är uppe på den nivån. Och sen som du säger, det känns ju liksom inte lägligt att slå på den stora trumman nu. Och sen, det har ju också hänt mycket på 70 år kring hur man firar och hur man väljer att göra. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att också markera det, och också att det blir ett sätt för honom att liksom belysa att han är en modern kung och att han vill liksom följa samhällsutvecklingen. Så jag tror att det är ett väldigt smart drag ifrån honom.
Ja, och sen handlar det ju också om monarkiers vara eller icke vara. Jag menar, vi märker ju också det, att bara små saker kan folk haka upp sig på och bli väldigt stora. Och jag tror inte kung Charles har inte så mycket råd med kritik heller i det här läget. Efter allt som har varit, alla skandaler. Så att han gör nog smarta drag här, tror jag.
Men visst ska det bli spännande att ta del av den här helgen 6 maj. Och se liksom hur man väljer att genomföra det här. Och vilka kungligheter som kommer att vara på plats. Det ser vi mycket fram emot.
Ja, men jag hoppas att du och jag kan vara på plats också i London.
Det hoppas jag med, och leta efter nya luncher efter på gatorna.
Ja. Oh, herregud. Ja, men vi håller oss kvar lite i Storbritannien, för att den brittiska kungafamiljen växer faktiskt. Bara häromdagen så berättade prinsessan Eugenie att hon väntar sitt andra barn med maken Jack Brooksbank. Och Eugenie, hon är då dotter till prins Andrew, skandalprinsen. Kusin också till Harry och William. Och Eugenie och Jack, de har ju sedan tidigare sonen August, som snart är 2 år gammal. Och han ska då bli storebror i augusti.
Ja, och hovet skickade ut ett pressmeddelande om den blivande tvåbarnsmamman, och Eugenie skrev om det på sitt Instagramkonto också. Och där publicerade hon en bild när hon står i fritidskläder och stövlar vid, jag tror att det är en hästhage, och lille August då pussar henne på magen. Så att det var ju glada och härliga nyheter.
Ja, på tal om den här killen som snart ska bli storebror. Eugenie, hon besökte World Economic Forum i Davos, där hon då blev intervjuad. Och i den här intervjun då så sa hon bland annat att hon vill att hennes son ska bli klimataktivist från det att han är 2 år gammal. Och att hela familjen har slutat använda produkter av plast där hemma. Och jag tycker vi lyssnar lite på vad hon sa.
My son's gonna be like an activist from 2 years old, which is in a couple of days. So everything is for them, right? I talked to Peter Thompson, this UN Special Envoy for Oceans, and all he says to me is, I do this for my grandchildren. And that's the same. Every decision we now make has to be for whether August, what he's going to be able to look at and do and how he's going to live his life.
Ja, men hon poängterar ju verkligen att allt hon gör idag och allt vi alla borde göra är liksom för barnens skull. Och hon berättar bland annat att hon blivit väldigt rädd för att flyga sedan hon blev mamma. Så att här kan jag återigen tycka så här, att hon använder sitt kungliga strålkastarljus till att belysa viktiga frågor, och det är ju väldigt bra.
Ja, och särskilt då för kungligheter som inte riktigt har någon, någon plats i tronföljden på det viset, att man står långt ifrån från kronan. Man måste ju hitta, man måste ju ha ett syfte med sin kungliga status, och det tycker jag verkligen att Eugenie har skapat.
Ja. Ja, vi lämnar Storbritannien för en liten stund. Vi kommer att återkomma dit, men nu till Sverige, för att startskottet har ju gått nu för kungens jubileumsfirande av 50 år på tronen. Och det gjorde man ju då genom att bjuda in till en Sverigemiddag, och det var i fredags. Då var alla Sveriges 21 län representerade på plats. Landshövdingarna hade då fått bjuda med sig 4 personer med respektive, som då på något sätt gjorde någonting bra för länet eller Sverige.
Ja, och bland gästerna så fanns det lantbrukare, författare, kulturarbetare, företagare, en rektor, en travtränare, en körledare, kockar, en hälsocoach och många, många fler. Och kungen, han höll ett tal vid middagen där han hälsade alla välkomna, så sa han så här: "Jag hoppas att ni ser denna kväll och helg i vår huvudstad som en trevlig paus från det ordinarie fredagsmyset där hemma. Men på måndag får ni se till att återgå till era ordinarie arbeten, för utan er så stannar Sverige." Och det tycker jag var, det var fint.
Det var ett fint tal. Och vi har ju känt till redan sedan förra året att kungen vill ju fira sitt jubileum med hela Sverige. Han vill ju inte att det bara ska bli en stor fest för de som bor i Stockholm, utan han vill ta ut den över hela landet. Och det är också därför som han och drottningen kommer att besöka alla län i landet. Och på flera platser kommer man ju även att ta med sig hästar och vagnar från hovstallet och köra kortege genom staden man besöker. Just för att det ska bli ett firande för alla.
Ja, men jag tyckte det kändes väldigt tydligt i fredags. Jag var ju på plats på slottet för att bevaka middagen. Och det var så härligt att höra alla människor. För det var skånska, norrländska, gotländska. Det var så många dialekter som fyllde de här pampiga salarna. Och det här verkar ju vara en viktig sak för kungen. Han vill verkligen inte att det ska vara fokus bara på honom. Utan att det här är någonting som hela Sverige kan engagera sig i. Och på den här Sverigemiddagen, för med Sverigemiddagen startade 2013 när kungen hade då suttit 40 år på tronen. Den här middagen var ju lite mer speciell, för att innan man satt sig till bord så bjöds alla gäster på musikunderhållning i rikssalen. Och det var arméns musikkår under dirigent Fredrik Burstedt som då höll detta. Och för första gången så spelade man en helt ny marsch som då specialkomponerats för kungens tronjubileum. Och det är då Erik Berndalen som har komponerat den, och jag tycker vi lyssnar lite på hur den låter. Vad tycker du, Sara?
Ja, men jag tycker den är fin. Och hur var det för dig att uppleva den på plats, Jenny?
De är ju sjukt duktiga, arméns musikkår. Alltså det var verkligen härligt att sitta och lyssna. Och sen tycker jag liksom att den är pampig, men den är också väldigt melodisk på något sätt. Så det är inte bara det här starka trummor, trumpeter och sånt, utan det är lite finess tycker jag, verkligen.
Jag tycker att det är kul att drottning Silvia har haft sitt finger med i det här spelet och liksom önskat att det ska vara liksom folkmusikaliska inslag i den här marschen, och att man även har använt lite av kungsången i den. Så att det är verkligen så här, den knyter samman på ett fint sätt.
Men du var ju med i Nyhetsmorgon häromdagen och pratade om detta.
Ja, jag gästade Nyhetsmorgon då på morgonen samma dag som den här middagen skulle hållas, och då pratade vi just om kungens jubileumsår och hur det ska firas. Och då berättade de att de faktiskt hade försökt få dit musiker från försvarsmusiken, men att de var noga med att de tyckte att det var kungen som skulle vara den första att höra musiken. Så att det blev då premiär först på kvällen i samband med middagen när du var på plats, Jenny.
Mm. Jag gillar verkligen den här känslan av att de här vackra salarna på slottet fylls med, ja, med vanligt folk, om man får säga så. Det är ju faktiskt vi alla som äger Kungliga slottet. Och, ja, men det är något fint med att se lärare, småföretagare, vårdpersonal. Alla de här liksom får gå på middag på slottet. Och det är ju sån här mångfalden som blir väldigt bra. Och jag la märke till, jag blev extra glad över att se författaren Karin Smirnoff där. Det är hon som har skrivit de här böckerna. Ja, men ni vet, de heter Jag får hem till bin, Jag får hem till bror och så vidare. Och hon hade då en snygg svart klänning till knät, för det var ju då klädkod mörk kostym. Och så hade hon ett par riktigt coola Dr. Martens. Och det säger någonting om den här kvällen. Alltså det var ju folk som var jätteuppklädda också, så det var inte det. Men just att det var en ganska så skön och avslappnad stämning.
Och gud vad jag älskar att man går på middag på Kungliga slottet i ett par Dr. Martens. Det, ja, det är en, ja, snygg take på det hela.
Ja, men jag tycker också det liksom. Och alla de här 21 länen var ju representerade då. Och kungafamiljen, det var ju kungaparet Victoria Daniel, Carl Philip och Sofia. De ställde ju upp då i Lovisa Ulrikas matsal i Bernadottevåningen. Och sen så fick då alla länen stå i sina grupper i kö utanför. Och så fick man gå in grupp för grupp. Och landshövdingen då skulle presentera alla i den gruppen. Och ja, men det var ju fint att se liksom. Och när det väl var över, då var det ganska försenat. Det var försenat redan liksom vid konserten där nere i rikssalen.
Men hur mycket ungefär? Alltså hur, i tid? Alltså ungefär,
ja, det kan ha varit en halvtimme, kanske 35 minuter.
Började kurra i magen?
Ja, men faktiskt. Och man märkte att kungen, han ville gå till bords. Så när alla län då hade hälsat på kungafamiljen och kungafamiljen då liksom blev själva då i den här lilla salen, och så, ja, men då såg man sig att kungen, han skyndade på sin familj. Han liksom försökte få dem att, ja, men nu snappar vi på här till Vita havet då, där middagen skulle serveras. Så att han ville, jag tror också, han är ju väldigt noga med tider. Han vill dels att folk ska passa tiden, han vill att tider ska hållas. Det är viktigt för honom. Sen var han säkert hungrig också. Då var väl klockan, kunde ha varit 7:30 eller någonting kanske. Ja.
Men jag måste ju också tillägga här nu när vi pratar om den här middagen när du var på plats, att du, Jenny, var ju så snygg när du var där, tycker jag, i din klänning. Jag tycker du var jättefin.
Ja, men tack.
Det får man inte glömma att nämna. Det var jättefin där på slottet.
Nej, men jag tycker att även om man är där och bevakar så ska man liksom respektera klädkoden. Och jag fattar, det är inte alltid man kan göra det som till exempel fotograf. Man har varit kanske på uppdrag någonstans innan. Det är helt okej, så är det liksom. Men nu hade jag tid på mig och då tycker jag så här att ja, men då får man följa klädkoden. Så jag hade en ganska tunn blus med lite ballongärmar från Vesnavé. Och sen, hon gör ju mycket så här kläder i siden och sånt. Och sen hade hon också sytt en kjol till mig med, ja, med lite band i midjan och så lite tyll som föll ner liksom, och så ett par högklackade skor. Ja, nej, men det, jag tycker det är härligt, man får ta tillfällena i akt och klipp sig.
Ja, men verkligen, och jag tyckte det var jättefin, och då fick även du, som då kungen nämnde, byta ut ditt fredagsmys lite. Det var ett annan typ.
Det gjorde jag, men jag kan också berätta, det är också jäkligt skönt att ta en taxi hem sen och äta middag med familjen, en biff med bea och potatis liksom. Så att alltså jag har ju suttit på en del såna här kungliga middagar. Det är jättetrevligt, men de är också rätt långa. Och jag då, som har haft en sån här period där varit rätt krasslig sedan i julas, jag kände också att det var skönt att sparka av sig skorna och ta på sig typ pyjamas och käka middag med familjen.
Det finns ingen så skön känsla som när man har varit på något sådant och sen får komma hem och ta av sig sminket och bara tvätta ansiktet. Ja, men kul. Och då är alltså liksom det här jubileumsåret igång, kan man säga.
Med dunder och brak och med en skön känsla. Verkligen.
Kul. Det ska bli jätteroligt att följa det här firandet under åren. Och det finns ju flera highlights att se fram emot. Så det ska bli väldigt kul.
Men nu, kära lyssnare, så tar vi en kort paus och vi är snart tillbaka. Och då ska vi prata mer om brittisk mat och kungligheters matvanor.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Nu är vi tillbaka och vi ska dundra in i det brittiska kungahusets kök. För på tal om middagar så har vi fått reda på vad man äter hemma hos Kate och William och vem som egentligen lagar maten. Och det är Daily Mail som har listat Williams favoriter för att han besökte nämligen en hjälporganisation i Cornwall i november. Och då fick han fylla i en lista med mat för en vanlig dag som han äter. Jag har för mig att han var med i ett samtal som handlade just liksom om vikten av bra mat och näring och sådär. Men nu får ni lyssna, för nu ska jag berätta hur en typisk dag i Williams liv ser ut när han äter.
Vi börjar med spännande.
Ja, vi börjar med frukost. Då äter han 2 kokta ägg och en fullkornstoast med smör på. Till lunch, en stor lunchmacka. Det känns lite norskt nästan, med macka till lunch. Till middag så äter han gärna kokt vit fisk med champinjonsås. Och han dricker inte kaffe, men gärna te. Och det blir då 1 eller 2 koppar per dag. Och som mellanmål, då käkar han gärna bananer. Chokladkakor, alltså inte en chokladkaka, utan alltså en bakad, vad säger man? En småkaka med smak av choklad. Eller en brownie. Och så dricker han då, lyssna, 1 glas rött vin varje dag.
Där ser man. Vad tycker vi om den här menyn? Jag tycker att frukosten låter lite trist där. Fullkornstoast med endast smör på.
Någonting mer vill man vill ha.
Var ostskivan?
Ja.
Och sen lunchmackan känns ju lite, ja, som du sa, lite norsk nästan. Och sen det här med kokt vit fisk låter gott. Champignonsås, men har de ingenting till?
Jo, men det tror jag. Det tror jag.
Ja.
Det låter lite konstigt om det inte skulle vara en liten potatisplutt där på tallriken.
Men jag tycker det är så roligt när man får ta del av sån här information, för att ja, men vi får ju väldigt många frågor kring det, så här, just kring så här, vad äter kungligheterna när de är bara hemma? Alltså, ja, så där.
Ja, men visst, och här ser vi verkligen, för det här har ju William skrivit ner själv, så att det är inget så här, något som tabloiderna i Storbritannien hittat på. Men det jag tänkte på, det är så här, det är ju lite så här sydeuropeiskt, lite kontinentalt att ta ett glas rött vin varje dag. Och jag undrar
jag tycker
om han
det låter
gör
trevligt.
Det låter jättetrevligt. Jag undrar om han gör det liksom till middagen eller när han sjunker ner i soffan sen framför tvn. Om det är då han häller upp det där rödvinet.
Alltså rött vin ihop med liksom kokt vit fisk lät ju kanske inte som en superhit, så jag antar att det är efteråt.
Du, det är till en liten norsk det också. Det händer att han dricker rödvin i Norge till fisk.
Mm. Jag borde ju ha koll på detta i och med att min mormor är norsk. Men
du får fråga,
jag ska fråga henne. Jag ska fråga henne om den vita fisken och rödvin faktiskt.
Ja.
Men William avsade ju, han även avsett att han och Kate beställer hem mat, gärna gör det. Indisk tycker de om. Och då berättar han att Kates favorit är currygryta. Och om det bara är Kate och William så brukar de käka framför tvn och gärna kolla på Homeland eller Game of Thrones.
Jag gillar att det är så Svensson hemma hos Kate och William. Mm. Det är ganska avslappnat.
Ja, men det är lite den känslan man får av den här familjen. Det är också någon så här bild nu som har blivit väldigt viral på internet. När den är från i höstas då, när man firar Halloween. Och man ser då hur Kate har gått omkring med barnen i liksom närområdet och kört sån bus- eller godisknackning. Det känns också väldigt så här, ja, men vanligt, som vilken familj som helst. Och jag tycker att det är kul att få just den där inblicken i den kungliga vardagen.
Ja, men verkligen. Darren McGrady, han var ju kock på Buckingham Palace mellan 1982 och 1993. Och han har blivit lite av en sån här kändis i de här kretsarna. Han har ju skrivit någon bok också, tror jag. Men han har berättat i en intervju att kungligheterna då under hans tid på slottet inte fick äta potatis, pasta eller ris till middag. Men Sara, det här kanske då hänger ihop med att William inte listar någon potatis till sin lilla fisk med champignonsås. Han kanske inte äter det enligt det.
Nej, det var lite det som jag tänkte på det också. För att i den här intervjun då med Darren, han berättade ju att det här gällde främst då om familjen skulle äta tillsammans med drottning Elisabeth. För att hon ska nämligen inte ha varit så förtjust i kolhydrater, utan då föredragit grönsaker och sallad som tillbehör då till sitt protein. Mm. Så att det kanske är så att William håller kvar lite i den här traditionen, även om jag tycker att det låter lite trist med fisk och enda sås. Å andra sidan, han får in kalorierna där i lunchmackan, så jag vet inte riktigt.
Ja, men apropå vad kungligheter inte får äta eller vad de får äta, så avslöjade Camilla att de inte får äta eller ha vitlök i maten. Och när hon gästade Masterchef Australien så sa hon att hon saknade det jättemycket. Alltså det måste ju ha att göra med att man inte vill gå runt med dålig andedräkt kanske när man träffar folk.
Jag kan inte tänka någon annan koppling utöver den. Men vad trist att käka goda rätter utan vitlök i.
Verkligen. Ja. Verkligen. Mm.
Nej, men det är kul när man får reda på sådana här detaljer. Och det, i det här fallet var det så roligt i och med att det var William själv som hade listat dem.
Mm. Ja, som ni vet så kan vi inte ha ett poddavsnitt utan att prata om Harry och Meghan. Så kära lyssnare, här har vi veckans Harry och Meghan.
Ja, det har ju stormats en hel del kring prins Harry och Meghan den senaste tiden. För 2 veckor sedan så släppte ju prins Harry sin biografi Spare, eller Den andra som den heter på svenska. Han har gjort flera intervjuer i samband med det här boksläppet. Och vi har pratat jättemycket om det, både i förra veckans podd och veckan innan det. Så vill du höra fler detaljer och vad som avslöjades i boken och intervjuerna så kan du lyssna på de avsnitten. Men den här boken har ju verkligen, den har slagit rekord. Hur många som helst har läst den. Men Harry har ju dessutom skrivit på ett kontrakt för hela, jag tror att det är 4 böcker totalt. Men frågan är ju vad han ska avsäga mer i dessa. Mm. Det undrar man ju.
Enligt en källa till The Telegraph så ska Harry ha valt att utelämna ganska många så kallade bomber i boken. Och han menar att anledningen till det är att hans pappa och bror aldrig skulle förlåta honom om han hade skrivit om detta. Men frågan är hur de ställer sig till det som redan står i boken och i så fall, hur allvarligt är det att det här som han då valt att inte skriva om? För jag tycker det är ju ganska, det är inte mycket som prinsen har utelämnat i biografin.
Nej, det är ju väldigt många så här häpnadsväckande detaljer som avslöjas, så är det ju. Så att man undrar ju då vad det var han hade tänkt ta med som han då har valt att ta bort gentemot då.
Han har bland annat berättat hur han förlorade oskulden, hur mycket droger han tar och vad för droger. Mm. Att han har dödat 25 talibaner. Alltså det är mycket så här oerhört privata saker för er som då inte har...
Ett förfruset kön, att han har slagits med William. Så att det är redan väldigt många detaljer som man kanske aldrig hade räknat med att höra från en kunglighet. Så att man undrar vad som var tanken där från början. För att det första utkastet av prinsens bok ska ha varit på hela 800 sidor. Vilket sen då bantades ner till, jag tror att det är ungefär 400 sidor nu. Och Harry ska då ha sagt att det är några saker som hänt, särskilt mellan mig och min bror och till viss del mellan mig och min pappa, som jag bara inte vill att världen ska veta, för jag tror aldrig att de skulle förlåta mig då. Så att det är ju vissa grejer han har tänkt ta med som han då har strukit helt enkelt.
Men menar liksom han i boken nu så står det bland annat, han anklagar ju sin styvmamma då, drottning Camilla, för att ha iscensatt en PR-kampanj. Där William har varit förlorare och där han har varit förlorat. Hon liksom spelar ut sönerna då liksom för att få publikens människors godkännande till att bli drottning. Men jag menar, det är så mycket som jag tycker att familjen redan skulle ha svårt att förlåta. Då var det väl himla tur att han inte tog med de andra grejerna han då hade tänkt på. För att jag tror att det är svårt redan nu att enas efter allting som har varit och efter allting som har avslöjats.
Ja, och det är ju den frågan som många ställer sig. Det är ju såklart, hur har familjen reagerat på boken och alla de här intervjuerna som Harry har gett? Men brittiska kungahuset, de håller ju hårt på sin linje. Never explain, never complain. Vi har inte hört någonting.
Ingenting, nej. Och i en intervju med Michael Strahan i Good Morning America så fick Harry frågan hur Diana skulle ha känt gällande hur prinsarnas relation ser ut idag. Och vi ska lyssna på vad Harry svarade.
How would your mom feel about your relationship with your brother now?
I think she would be sad. I think she'd be looking at it long term to know that there are certain things that we need to go through to be able to heal the relationship. I have felt the presence of my mom more so in the last 2 years than I have in the last 30.
Ja, Harry säger bland annat att han tror att hon skulle bli ledsen. Att det har varit mycket som de har behövt gå igenom. Och han säger också så här. Hon skulle bli hjärtekrossad över att det slutade som det gjorde. Hon skulle bli hjärtekrossad över vetskapen att Williams kontor var en del av den här historien. vi hade en pakt om att våra egna aldrig skulle förstöra för varandra. Och han bröt den. De människorna som han anställde bröt den pakten, slutcitat.
Jag tycker det är så sorgligt när man tänker på hur bröderna som stått vid varandras sida genom livet har hamnat där de är idag. Och man undrar ju hur det kommer att bli framöver, såklart. Liksom, till exempel när vi pratade om, kommer Harry och Meghan att närvara vid kung Charles kröning? Om de gör det så blir det förmodligen första gången som vi ser paret ihop med kungafamiljen. Och då kommer ju, det vet ju vi, alltså då kommer ju fokuset att skiftas. Det spelar ingen roll att det är en kröning, för då kommer alla att vara så intresserade över den här, vad man då kanske kallar för en familjeförsoning snarare än själva kröningen. Så att det är så svårt att se hur de ens ska kunna närma sig varandra eller vara i ett sammanhang tillsammans efter allting som har sagts och skrivits.
Ja, men dels måste de ju enas privat bakom kulisserna och dels måste de nog göra någonting offentligt tillsammans innan kröningen, så att det inte blir det här superfokuset på sprickan i familjen. För jag menar, kröningen är ju en historisk händelse. Jag tror inte kung Charles vill att någonting ska skugga det faktumet på något sätt. Utan det här måste man först lösa på annat sätt innan man ses den dagen. Men vi får ju många frågor på våra Instagramkonton och även hit i podden. Om det finns någon möjlighet för prins Harry och Meghan att kliva tillbaka in i den kungliga världen. Och i intervjun med Good Morning America så svarar prinsen själv på den frågan.
Is there a part of you that can see you and your family going back to the UK, becoming working royals with the monarchy?
No, I just don't think it's ever going to be possible. I don't think that, you know, even if there was an agreement or an arrangement between me and my family, there is that third party that is going to do everything they can to make sure that that isn't possible. Not stopping us from necessarily going back, but making it unsurvivable.
Ja, han är ju tydlig här med att han tror att inte att det är möjligt, inte någonsin att det kommer vara det. Och även, han säger då att även om vi tillsammans i familjen skulle komma överens om det och liksom iscensätta det tillsammans, så finns det en tredje part som skulle göra allt i sin makt för att säkerställa att det inte är möjligt. Och så säger han också att inte stoppa oss från att komma tillbaka utan göra det omöjligt att överleva det. Och jag antar då, jag tolkar det som att Harry återigen pratar om brittisk press.
Ja, det är klart han gör. Och han har ju, det är ju helt tydligt för alla som läser boken, som lyssnar på hans intervjuer och ser honom i andra sammanhang, att han hatar media, han hatar pressen och särskilt då brittiska tabloider. Det har inte undgått någon. Och just att han gång på gång tar upp det här med att det finns en strategi mellan kungahuset, hovet och de brittiska tabloiderna då, att spela ut kungligheter mot varandra för att döda dålig press till exempel. Mm. Det är något som återkommer hela tiden. Och det kommer ifrån det här traumat som han bär med sig från när hans mamma dog. När prinsessan Diana dog i en bilolycka 1997 och massa paparazzis förföljde bilen. Så att det, jag fattar att han bär på detta. Men jag tror också att han har svårt att släppa detta, och det är nog inte bra för honom att hela tiden gå och tänka på det här.
Nej, och man får ju känslan av vad han har själv sagt, att just den här boken och allt han berättar nu, att han tänker att det kanske blir någon form av bearbetning genom att få berätta sin sanning, i och med att den har berättats av andra under hela hans liv. Så det återstår väl att se lite vad han själv landar i efter att hela världen har fått tagit del av prinsens sanning.
Mm. Men du, Sara, apropå Diana, vi måste prata om hennes klänning. I slutet av 90-talet så auktionerades 80 av Dianas outfits ut, och alla pengar skänktes till Royal Marsden Hospital, som Diana då fram till sin död var beskyddad av. Nu har ju William tagit över det beskyddarskapet. Vi har ju sett andra saker som varit Dianas säljas också, eller hur?
Ja, det har varit allt ifrån hennes bil, det har varit tårtbitar ifrån bröllopstårtan, skisser på klänningar, kort och ja, men massa annat. Och ibland så dyker ju just tillhörigheter som kläder, väskor och smycken upp på auktion. För en tid sedan så pratade vi om det, Jenny. Det var ju ett brev då som Diana skrivit till, jag tror var det brandmän som hade besökt då Harry och William när de var små för att...
Ja, men, ett kalas.
Kalas var det, kalas. Och då hade då Diana skrivit ett handskrivet brev för att visa sin uppskattning och tacka dem. Och det här brevet har ju då också nyligen sålts vid en auktion. Så att det är många så här personliga grejer som säljs vidare. Och nu ska då återigen en klänning som tillhör Diana säljas på auktion. Det är då en av de här köparna som ropade hem klänningen under auktionen 1998 som nu säljer den vidare. Och jag tycker alltid det är så intressant med sånt här. Alltså helt plötsligt får man se dem i närbild vid de här auktionshusen och det är väldigt fina fotografier och liksom, var kommer den hamna nu? Jag tycker det är väldigt spännande.
Ja, och det som säljs nu det är då en lila sammetsklänning med väldigt vackra knappar. Den är designad av Victor Edelstein och Diana bar den klänningen vid fotografering tillsammans med prins Charles 1991. Och det var faktiskt prinsessan Margarets man, Lord Snowdon, som tog den bilden. Och Diana bar den även i ett modereportage för Vanity Fair. Och det var bara månader innan hon då tragiskt gick bort 1997. Men för alla som är intresserade, den 27 januari så auktioneras klänningen ut hos Sotheby's i New York. Och utropspriset ligger just nu på 800 000 kronor. Och vill ni se en bild på den här klänningen, då ska ni surfa in på Saras modeblogg, royalistan.l.se.
Ja, jag har skrivit om den där och där finns det också bilderna ifrån auktionssajten. Så känner man att man har sista där 800 000 över för en klänning så är det bara att lägga ett bud. För den pågår nu i, jag tror att det är 2 dagar till. Men det är som sagt, jag är ju väldigt intresserad av kungligt mode som ni vet. Ni som
men Sara, jag måste bara fråga, om du hade haft 800 000 kronor att rusla med, hade du köpt den?
Men Jenny, du pratar med en person som köper kungliga mynt. Alltså vad tror du? Självklart. Det hade liksom inte ens varit en fråga.
Vad hade du gjort med den sen då? Hade du provat den?
Ja, det tror jag. Eller den kanske minskar i värde då. Jag vet inte. Och förmodligen hade jag inte kommit i den. Men ja, men den hade man ju velat haft. Jag antar då också, hade jag haft råd med den här klänningen för 800 000 hade jag förmodligen också bott större. Så jag kunde ha den som kanske en inredningsdetalj, att det liksom skulle finnas. Jag vet inte, men på frågan om jag hade velat ägt den, ja, 100%. Kommer jag köpa den? Nej. Så är det. Men när jag bodde i London så besökte jag ju en utställning på Kensington Palace med flera av Dianas klänningar och andra outfits. Och jag tyckte, jag undrar hur många timmar jag var där inne. Det hann liksom komma och gå och besökare, för att det var så häftigt att få liksom komma nära dessa. Ja, men den här historien som de bär på, designen och bara tanken på att de har burits av Diana vid flera tillfällen. Det var verkligen så här wow-moment för mig.
Mm.
Så att, häftigt.
För några veckor sedan så köpte faktiskt Kim Kardashian ett halsband på auktion som tidigare burits av Diana. Det priset landade på hisnande 197 453 amerikanska dollar. Ungefär, sisådär, 2 miljoner svenska kronor. Och det här diamanthalsbandet kallas för Atala Cross och det är ett stort kors smyckat med diamanter och ametister som då hänger på en lång kedja. Och Diana hon bar smycket på en välgörenhetsgala i London 1987 och då lånade hon smycket från juveleraren Garrard.
Det är kul för att när Diana bar det här smycket så matchar hon det här. Det är ett ganska så långt halsband så det hänger liksom nedanför brösten, alltså mer mot magen. Så lång är kedjan. Hon bar då tillsammans med en lila klänning och det var väldigt många som ansåg då att det var lite, ja, men lite väl vågat, djärvt modeval. Så att det hyllades inte utan man ifrågasatte det snarare. Så att Diana har alltså som du nämnde inte ägt smycket utan lånat det. Och sen är det då auktionshuset Sotheby's som ägde fram tills nu, när då Kim Kardashian ropade hem det.
Ja, kan vi bara nämna Kim Kardashian här i en parentes? Alltså hon verkar lite besatt av prylar och kläder som stora kändisar har ägt. För att hon, jag vet inte om hon köpte eller lånade en klänning som Marilyn Monroe bar då hon sjöng på John F. Kennedys 45-årsdag 1962. Och Kim bar då den här klänningen på Met-galan förra året. Ganska så här figurnära klänning med mycket strass och pärlor. Men många blev ju upprörda för klänningen hade faktiskt då gått sönder när hon bar den. Och ja. Jag tror inte att det var så att hon hade köpt den. Jag tror faktiskt att den var lånad för att det går inte att köpa just den klänningen. Och den skulle ju då lämnas tillbaka och då var den lite trasig då. Ja.
Jobbigt att lämna tillbaka en klänning man har haft sönder som har det värdet, tänker jag. Nej, men jag tycker alltid det är spännande att följa det här, sånt här. Det är nog inte sista gången vi ser prylar som har tillhört Diana på auktion.
Så är det. En person som stod Diana väldigt nära, det var ju Sarah Ferguson. de var ju svägerskor. Sarah gifte sig med prins Andrew 1986 och det var ju 5 år efter att Diana och Charles sagt ja till varandra. Och i media så målades ju Sarah och Diana ut som rivaler, att de bråkade och hade konflikter. Men faktum är att de hade ju mycket gemensamt och var ett stort stöd för varandra.
Ja, och 1992 så separerade Andrew och Sarah samma år då som Charles och Diana separerade. Det var ju faktiskt året som drottningen sen kom att kalla för Annus Horribilis. Men det tog ju sen ytterligare 4 år. Och en rad skandaler ska sägas innan då Sarah och Andrew skilde sig. Men efter skilsmässan så blev ju Sarah avvisad från kungahuset. Och det sägs att det var prins Philip som var mest kritisk. Men sen så kom det ju, alltså det har tagit ända fram till nu som den här vändningen kom. För att innan jul så pratade vi om att hon åter då blivit inbjuden till familjens julfirande på Sandringham. Och som sagt, i flera år uteblev ju den här inbjudan. Men nu då när kung Charles höll i sin första jul som värd så fick hon återigen fira med familjen då.
Ja, enligt en källa nära hovet så är det tack vare Camilla som hon ska ha blivit bjuden. Och enligt Mail & Sunday så har de en god relation och delar mycket på grund av deras bakgrunder och även kärleken till hästar. Mm. Vi har kommit fram till den här delen av podden som många faktiskt tycker är allra bäst. Det är lyssnarfrågor och vi har fått en mängd lyssnarfrågor. Vi har valt ut några stycken.
Fortsätt gärna skicka in fler ska vi säga, för vi blir så glada när ni skickar in frågor till oss. Och vill ni göra det så skriver man till kungligt@aftonbladet.se.
Vi har fått en fråga ifrån Marika som undrar ifall Madeleine och prins Harry har kontakt med varandra. De bor ju båda i USA och har flyttat från sina familjer.
Nej, men inte vad vi känner till. Och dessutom så bor de ju på varsin sida av USA. Däremot kanske det vore bra för Harry att ta sig ett snack med Madeleine med tanke på att Madeleine har ju liksom valt att kan man säga, inte lämna det kungliga livet, men hon har ju skött det lite snyggare just när man vill ta ett kliv tillbaka ifrån rampljuset. Där har ju Harry och Meghan valt lite av en annan väg, så att, kanske vore något med en kaffe där. Eller vad säger du, Jenny?
Ja, men ja, verkligen. Det är konstigt, de har gjort samma val, men på helt två olika sätt. Sen kan man ju tycka vad man vill. Liksom. Harry har ju haft det behovet av att liksom berätta sin story. Det har inte riktigt Madeleine haft. Och de har ju haft helt olika uppväxter också, så det spelar in.
Och Marika har även skickat in en till fråga där hon skriver att i Sverige tycker jag att prins Carl Philip och prinsessan Sofia gör ett mycket bra jobb som representanter för kungahuset och att de har funnit en bra roll. Vad anser ni om den rollen och liksom reservernas roll i kungahuset?
Det här är en delikat fråga och den blir mer och mer aktuell. Faktum faktiskt efter att kungligheter förlorar sin politiska makt. Och för att dagens samhälle ser ut som det gör, med ekonomisk kris och svårigheter och så vidare, det gör att reserverna, om man får kalla dem så då, de tappar ju lite sitt syfte. När kungahusen börjar kapa grenar, man vill slimma ner för att visa vilka som fått ta del av apanage, vilka som har ansvar då för att representera Sverige, så hamnar ju de här reserverna ännu mer lite på kanten. Och det här är en svår roll, för att de här människorna, de måste hitta ett syfte med sin kungliga status och de måste ju liksom, ja, men ta ett aktivt val. Vill man ändå liksom dedikera sig till kungahuset eller vill man gå en egen väg, få en egen karriär, arbeta med saker som man kanske skaffa ett riktigt, ja, förlåt, inte riktigt jobb, men vad ska man säga, skaffa ett lönejobb, en anställning helt enkelt. Så att reservernas roll och plats i livet är svår. Det är inte alla som pallar att göra det här skiftet. Så länge man är nära tronen så har man ju en betydelse. Kommer man längre och längre bort när det föds fler barn i familjen så kan det vara tufft. Så jag skulle säga att reservens roll är nästan lika tuff som tronföljaren som då får finna sig i att en framtid är utstakad. Man inte har så mycket val. Så man får försöka hitta sin egen väg. Och jag tycker nog att Carl Philip och Sofia, om vi tar dem som exempel, De har hittat en bra balans. De står redo att representera när kungen ber dem göra det. De visade inga sura miner när kungen tog beslutet 2019 att ta bort titlarna från deras barn, utan de var helt med på noterna. Och sen har de då skaffat sig uppgifter vid sidan om. De jobbar mycket med sin egen stiftelse, med dyslexi till exempel och utsatthet på nätet. Och så lever de då med ena foten i det kungliga. Och den andra foten ganska mycket i den här, ja, men vardagliga världen. De lämnar barn på dagis och Och de engagerar sig liksom i skolan och kompisar till barnen och sådär. Man kan se dem promenera, du träffar dem ju ofta ute på Djurgården, de är ute och promenerar och sådär. Så jag tror att de har accepterat och de har hittat ett sätt att hantera den här situationen då, och hittat en balans. Det tycker jag.
Ja, och sen att man då använder det kungliga strålkastarljuset till att belysa viktiga frågor och sin organisation och så vidare. Så att jag är helt med dig, Jenny. Jag håller med dig i allt du sa.
Men om man då som Harry avskyr den här rollen och vill komma bort ifrån den, då kan man göra som han och som även prinsessa Madeleine till stor del har gjort då. Det är att lämna det livet, och man har all rätt att göra det. Men som sagt, vi ser ju, det kan bli problem om man inte är helt tillfreds med sin roll, helt enkelt.
Mm. Ja, precis.
Vi har fått en fråga ifrån Kristin som undrar, hur är relationen mellan Harry och William och Dianas systrar och bror med familjer?
Ja, men det fick vi ju lite en inblick i nu i Harrys bok, för att Harry berättar i boken Den andra att han har kontakt med Dianas syskon, och ja, jag tolkar det som att de har en fin och nära relation, så att ja, det är väl det man får reda på i boken. Det är min tolkning. Kristin undrar ju även, är det fortfarande så att även om familjen träffas utan tjänstefolk och liknande närvarande, att man hovniger för varandra och att man inte får vända ryggen mot kungen, Camilla eller William eller Kate, eller att man får prata på ett naturligt sätt utan att de alltid måste prata först?
Nej, det är inte riktigt så. När kungligheterna träffas privat så är det mer avslappnat. Visst, om vår kung Charles tar vi då som exempel, om han skulle träffa danska Mary och Fredrik i ett helt privat sammanhang, ja, då skulle nog Mary niga djupt för kungen. Alltså det är mer en artighetsgrej. Men bara en gång, första gången de ses, och sen är det ju som vanligt ganska avslappnat. Man släpper ju mer på den strikta etiketten i sådana sammanhang. Och nej, det är ingen i kungafamiljen i Storbritannien som känner att man inte får vända ryggen till en familjemedlem. Absolut inte i privata sammanhang. Inte ens i det officiella. För det vore ju omöjligt att få en social tillställning att funka om alla hela tiden måste stå vända mot kungen eller gå baklänges ur ett rum. Det här var ju mer kutym, alltså historiskt sett. Man gör inte på det viset längre. Men vid offentliga tillställningar, ja, då väntar man på att kung Charles eller drottning Camilla pratar först och tar initiativ. Man går ju inte fram och börjar prata utan att man är tillfrågad, så att säga.
Men apropå det här med att vända ryggen, kommer du ihåg när Donald Trump träffade drottning Elizabeth och han begick det grova etikettsbrottet att gå framför drottningen så att hon fick liksom hans rygg framför sig? Det blev enormt många skriverier om detta. Det glömmer jag inte.
Trump, ja. Mm. Men jag kommer också ihåg att jag tror att det var, vad heter hon, Obama? Michelle Obama la ju armen om drottning Elizabeth också vid en fotografering. Det var liksom många som påpekade det också, att det ska man helst inte göra. Men samtidigt, drottning Elizabeth verkade inte särskilt sur över det. Så att jag menar, det finns ju också situationer. Jag tänker ibland på tidigare när jag intervjuat kronprinsessan Victoria till exempel, och man är i ett ganska långt samtal, man börjar säga du, utan att man tänker på det, för det faller så naturligt att man säger du liksom, till folk när man snackar. Hon blir inte sur för det heller. Jag menar, det är klart att det finns en etikett och man håller på den, speciellt vid officiella tillställningar, men inte liksom, det är klart att folk är misstag, och det vore väldigt konstigt om någon prinsessa eller kung skulle bli väldigt förnärmad eller sur över det. Det händer ju. Vi lever ändå 2023.
Men där tycker jag också att svenska kungahuset känns väldigt så avslappnat inställda till det. Jag tänker också liksom att det var vår kung som avskaffade just hovnigningen och så vidare. Så att det är ju ett mer avslappnat sätt gentemot dem de möter då. Så är det ju.
Mm.
Som sagt, vi blir ju jätteglada när ni skickar in frågor till oss. Så fortsätt gärna att göra det till kungligt@aftonbladet.se.
Vill ni få dagliga uppdateringar om kungligheter så följ oss på sociala medier. Var finns du, Sara?
Man hittar mig främst på Instagram, där heter jag royalistan.se. Och var hittar man dig, Jenny?
Också på Instagram, kungligt med Jenny heter jag där. Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen.
Hej då!
Hej då!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.